There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej! Du lyssnar på Medicine Woman Podcast. Jag heter Annika Ponotski.
Och jag heter Åsa Steis. Vårt mission med den här podden är att guida dig tillbaka till din egna kraft.
Vi pratar här om shamanism, djup spiritualitet och ger dig verktyg till hur du kan vara din egna healer.
Den här podden är för dig och vi gör den här inre resan tillsammans. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medicine Woman Podcast.
Hej.
Hej på er.
Hej.
Idag har vi Josefin Dahlberg med oss, som för mig är Jossan.
Ja.
Jag känner dig bara som Jossan.
Ja, ja, exakt. När vi pratar. Det känns så himla kul att ha dig med, för att jag har tänkt på det så länge, men det har bara inte blivit av för att vi alla har så mycket hela tiden. Men det känns så härligt att ha dig med äntligen och få prata med dig.
Detsamma, jag har längtat efter att få vara med, så det är så kul att jag får vara här.
Ja, och säkert är det många av er som lyssnar som redan har lyssnat till din podd och känner dig via Ulla Moon, men vill ändå sådär att du med dina egna ord, för att vi träffades ju, det känns som 100 år sedan nu, men
jag vet, var ju lite ett annat liv, i alla fall
för mig var det ett annat liv. Mm. Och då träffade jag dig, då precis så startade du upp Ulla Moon på vinden
så här,
men det var så fantastisk lokal, så vindslokal på vid Götgatan.
Mm.
Och liksom, jag fick vara med lite på sidan vid den resan och sett så där hur du bara vuxit och det har hänt så mycket grejer i ditt liv, och det har varit så här väldigt inspirerande att stå bredvid och bara betrakta så här, wow, den här tjejen är bra på att manifestera livet. Men det är dina ord, så kommer du ihåg liksom.
Men jag kommer ju ihåg även längre tillbaka till det, när jag träffade dig när jag fortfarande var inne i modebranschen. Och du skulle, jag var inbjuden till en kväll på koloni på Biblioteksgatan.
Åh, koloni!
Ja!
Mitt koloni, va?
Ja, men alltså det här var ju, hur länge sedan kan det här vara?
Ja, men det här var ju ett tag sedan. Det måste
alltså
vara...
koloni på Biblioteksgatan, det var ju...
Vad kan det vara, 8 år sedan typ?
Ja. Jag tror Deva var
ännu
mer,
kanske till och med, kan det vara 10 år?
Några månader. Nej, så hon är 9. Så någonstans 8-9 år sedan. Men nu kommer jag ihåg det.
Ja, för då hade ju du tagit fram koncept där. Och var där och pratade om liksom mat och kost och hälsa. Jag hade precis börjat tröttna på modebranschen och kände mig så ohemma där, så stressad, så liksom ur balans, och bara hade någon form utav, jag hade precis börjat liksom söka mig till inte så mycket spirituellt än, utan mer liksom, lite mer hälsa.
Mm.
För jag levde väldigt ohälsosamt, jättestressigt, rökte, åt godis till middag.
Oj, det
far
var
off från
det jag lever idag.
Det var verkligen illa. Ja, det är ingen som tror det idag när man ser min Instagram när jag så yogar och dricker gröna smoothies.
Jag är chockad.
Ja, men det är därför jag yogar idag, dricker gröna smoothies, äter näringsrik mat, för att jag vet hur dåligt jag mår när jag inte tar hand om mig själv.
Mm.
Jag mådde verkligen skit och jag började känna det både i kroppen och i själen liksom. Och började då där och då söka mig lite till det, och det var väl därför jag var på den här kvällen.
Mm.
Var lite influencers inbjudna och vi pratade, och sen var det inte mer med det. Men sen connectade du hörde av dig till mig några år senare när du hade gett ut din bok.
Just det.
Och så här, hej, jag vet inte om du minns, vi såg på kollegor. Jag bara, men gud vad mysigt. Och då när vi sågs på den här fikan, jag tror att det var
på Mahal,
eller hur? Och jag fick din bok, och då kändes det som att vi kände varandra, tyckte jag.
Verkligen.
Mm.
Ja, det var mysigt. Då åkte vi ut till ditt landställe där, eller du hade hyrt någonting.
Exakt.
Massa mys.
Massa mysigt.
Så det känns som 100 år sedan, så mycket har hänt sedan dess.
Mm.
Herregud. Och jag måste, förlåt, jag avbryter dig, men jag tänker, jag vet ju inte så himla mycket om dig i övrigt överhuvudtaget. Alltså, var kommer du ifrån? Vem är du? Vi fick ju veta lite om mode, men då får du köra lite
backstory. Back, men precis, jag är uppvuxen ute på Dalarö, där vi faktiskt nu bygger hus, jag och min kille och våra barn. Så vårt hus är klart efter sommaren, så vi ska flytta dit. Men vi kommer bo i stan på vardagen, så vi kommer ha det som liksom landställe och helgställe. Och det var ju något, jag trodde ju aldrig att jag skulle vilja flytta tillbaka till den här hålan som jag tyckte att det var. För det var ju fantastiskt att växa upp där som liten, i skärgården, liksom mysigt litet samhälle. Men som tonåring så sög det ju. Mm. Alltså framförallt en rebellisk tonåring som jag, som ville festa, som ville liksom slå baka ut och testa alla gränser. Så var det väldigt tråkigt att bo där. Men sen flyttade jag faktiskt lite närmare stan när jag var i tonåren. Men det var en ganska så här, på ett sätt har jag liksom jättefina minnen från när jag var liten, just att vara i den där skärgårdsidyllen. Men sen var också, jag bodde med min ensamstående mamma, mina två systrar, min pappa var alkoholist. Han lever inte idag, men han var liksom periodare, så han kunde ju inte ha oss. Han försökte ha oss ibland, men då kunde vi komma hem. Och så var det liksom full med sprit överallt. Han var däckad, eller så kom han, dök han inte upp. Han kunde haft oss, och så skulle han åka iväg och handla, så var han borta liksom hela dagen, och så fick vi ringa mamma och hon hämtade oss. Så att det var mycket oro liksom. Jag kände inte den här trygga hemmet.
Nej.
Mamma gjorde sitt
bästa.
Det
var inte Bullerbyn liksom.
Det var inte Bullerbyn. Nej. Och mamma gjorde sitt bästa och skapade liksom så tryggt som möjligt hos henne, men det är också svårt att vara ensamstående med 3 barn när du knappt har inkomst. Så hon jobbade liksom dubbla jobb, hade väldigt mycket fokus på att få ihop det rent ekonomiskt, och blir ju då också klart väldigt praktisk. Så det var hans inte så mycket känslor. Det var inte liksom det här jag älskar dig, eller liksom att man kände sig superbekräftad och så.
Eller sedd.
Eller sedd. Och det var en grej som ganska tidigt så började jag liksom klä ut med väldigt mycket, ha spexig, och det förstår jag nu, det var ju mitt sätt att få uppmärksamhet liksom. Och det gjorde också att jag redan när jag var 10 började liksom röka och dricka och hakade på mina systrar som är 4 och 5 år äldre än jag. Och märkte ganska snabbt att jag reagerade annorlunda på alkoholen än vad många andra av mina kompisar gjorde. De kanske såhär råkade dricka för mycket och kräktes, eller så. För mig var det mer att jag fick blackout, jag gjorde saker jag liksom inte mindes, jag fick skämmas. Och det där eskalerade ju bara under hela min tonår. Jag bytte skola flera gånger, jag passade liksom inte in någonstans. Jag blev alltid liksom, kunde aldrig sitta stilla på lektionerna. Mina lärare hotade mig att kasta ut mig från skolan. Det var, jag kände mig aldrig liksom välkommen eller sedd eller uppskattad. Nej. Utan mycket så här att, ja men jag passar inte in, det är något fel på mig. Och också det här med att inte kunna dricka, det är något fel på mig. Jag kände hela tiden att det var någonting fel på mig. Och skämdes väldigt mycket av mig själv. Men var ändå utåt sett en ganska glad tjej. Liksom. Hade väldigt mycket humor och använde väl det förmodligen. För att både så här orka och om det var mitt sätt att hantera det. Att så här skratta bort det eller försöka göra någon knasig grej av det hela. Liksom.
Men hur gick det liksom med typ skolan och så? Var det här när du var ganska ung tonåring? Eller? För jag tänker att sen så måste du på något sätt ha kommit till modebranschen. Du kan inte helt ha legat liksom i ett dike.
Nej, precis. Alltså, jag gick på ett väldigt kreativt gymnasium. Så här, mediegymnasium där vi hade tv-studio i skolan. Vi fick göra tv-program. Och då fick ju jag liksom blomma ut. Jag är väldigt kreativ. Jag är absolut ingen pluggperson. Jag ska egentligen inte säga det. För att idag sitter jag och läser liksom böcker om kost och hälsa. För det är mitt intresse. Jag är så nördig i det. Så det gör jag mer än gärna. Men liksom i grunden så är det inte att jag har lätt för mig i skolan. Absolut inte, tvärtom. Jättesvårt att läsa och skriva. Och gick på mycket extra lektioner i skolan och sådär. Men sen så under gymnasiet så hade jag väldigt kul i skolan. Men det var också då jag började dricka ännu mer. Så jag mådde också väldigt dåligt. Jag flyttade hemifrån gymnasiet. Vilket gjorde att jag inte hade riktigt någon som hade koll på mig. Jag jobbade liksom helger, kvällar för att ha råd att bo hemifrån. Och började må väldigt dåligt av just alkoholen och allt jag gjorde på fyllan liksom. Och hade ju det här enorma mörka hålet inom mig. Det var ju därför jag också sökte mig till alkohol och kickade redan från början. För att bedöva och liksom fly ifrån att känna efter. Men sen så liksom gick jag ut gymnasiet och bodde i stan och försökte flytta till London. Du vet, gick åt helvete 3 veckor, passet, pengarna, allt var borta. Fixa något provisoriskt pass och ta mig hem och tänkte nu ska jag bli den här ordentliga tjejen. Som är duktig, som också kan få en pojkvän. För alla killar jag hade tyckt att jag var för stökig. Och till slut så var de såhär, du får inte höra av dig till mig. För jag var ju så jobbig på fyllan. Jag sov utanför deras dörrar. Det var liksom... Ja, men det var noll.
Alltså, det är så svårt att tycka nu. Skiner här med sin hälsoglow. Exakt. Liksom.
Men vi alla har haft våra perioder. Det måste man ju också säga.
Och så här, hade jag inte haft det, då hade jag nog inte behövt söka det här. Nej. Som jag gör idag. Jag tror att den största missuppfattningen folk har om mig och så generellt om typ yoga, meditation, personer, det är att vi ska vara så helt lugna. Men det är så att vi har ju någonstans sökt oss till det här för att vi behöver det som någon form av medicin.
Ja, det är ett viktigt verktyg.
Ja, och hade jag vaknat upp eller så här, fött som världens lugnaste människa, då hade jag ju nog inte behövt så här meditera varje dag, göra de här grejerna, åka på alla olika retreats och grejer jag gjort, utan det har ju varit så här att jag har ju sökt liksom verktyg för att
balansera
och
det tycker jag är en sån viktig grej att prata om. För att dels liksom hela den här hälsosvängen och under så många år som den har funnits med, så känns det som att det har varit någon sån stämpel av att vara så himla pretto och göra det på något visst sätt. Och det här att man liksom ska prestera inom det. Nu har det blivit bättre, men jag tycker att det har varit det väldigt mycket. Men också det jag börjar omfamna, så här, nu börjar jag faktiskt bli lite äldre känner jag, och jag börjar verkligen så här, omfamna just alla de här perioderna, så här, krama om den där stökiga flickan, rebelliska tonåringen, alla gånger man bara har screwed up liksom. För att det är ju det som på något sätt är livet. Och vem har inte levt med en massa olika sidor eller sett sig själv i spegeln och undrat vad fasiken man håller på med. Men det är ändå också det som har tagit en framåt, som har gjort att man har sökt svar eller möjligheter eller velat liksom komma till någon annan version av sig själv utan att behöva rata eller hata den andra versionen. Och det tycker jag, för mig i alla fall, har det varit en så här livsresa, att så här acceptera alla de här delarna i mig själv och inte försöka bli någon perfekt version. För det mådde jag ju lika dåligt i som att vara i den operfekta versionen. Men eller hur, det tycker jag är fint, för det upplever jag faktiskt att du gör väldigt mycket via dina kanaler. Att det blir väldigt så här, ja, det är okej om det inte funkar. Ibland skiter det sig och ibland har man inte tid, och det blir lättillgängligt och det blir mänskligt. Så det känns
Ja, och alla har ju olika saker som man kanske har gjort eller som har varit tuffa perioder. Det är ju väldigt unikt för alla människor vad just det är. Men wow, du hade mycket där ett tag.
Mycket, verkligen. Och jag, bara för att återkoppla på det som du sa, Annika, så här, för mig så har det varit en viktig del i läkningen att känna medkänsla för mig i de olika perioderna. Att som du säger, inte bara så här, men gud, hur fan kunde jag hålla på så här? För det är klart att jag ibland bara tänker tillbaka på grejer jag gjort och bara, nej men alltså det, hur kan det liksom, hur kan jag ha gjort så där? Och då bara så här, skifta från det och vara i den dömande energin till att så här, känna medkänsla för den här stackars desperata tjejen som kände sig så osedd. Alltså jag hade ju, mitt partytrick var ju liksom att så här, spela död för att få uppmärksamhet. För det var helt sjukt. Alltså, jag hade så många gånger, jag drog det så långt att jag en gång hamnade på sjukhuset. För att jag, det var mitt liksom sätt att få uppmärksamhet. Såhär, är det någon, kommer folk verkligen bry sig om jag dör? Ja. Eller om jag dejtar en kille, hur kommer han reagera nu om jag dör i taxin? Alltså det låter helt sjukt. Och nu kan man säga, alltså, hur har jag varit här? Men vet, jag bara, då bara händer en knäpp i mig. Och så bara... Och du vet, ser de här personerna, vänner, killar, kämpa för att få liv i mig. Jag bara låg och njöt. Mm. Och idag ser jag så här, nej men jag känner ju sån medkänsla för den här tjejen. Alltså stackars tjej som kände att hon behövde gå så långt för att känna kärlek.
Mm.
Och jag är ju också tacksam för att hon vågade liksom dra åt alla håll. För det gjorde ju att jag till slut kom till en bristningsgräns där jag var så här, jag klarar inte av det här. Alltså det var därför jag blev nykter när jag var 20 år gammal. Vilket är ju så sjukt tidigt.
Ja, ja.
Jag hade maxat det så mycket under de här åren. Så att jag klarade liksom inte ett år till. Och det gjorde att jag kunde kliva in i min nykterhet. Och börja min inre resa. Och nu liksom snart 14 år senare. Känner liksom att självklart gör jag fortfarande grejer som jag ångrar. Men känner mig så mycket mer i kontakt med mig själv. Och känner så mycket mer kärlek till mig själv. Och vet att jag förtjänar att vara älskad.
Mm.
Det är så fint också tycker jag när man ser på, för nu säger jag faktiskt yngre generationer, men jag har alltid tänkt på det så där, runt liksom dig och många runt omkring dig, att det är så fint att det ändå kryper ner i åldrarna.
Mm.
Så där, vissa saker tog mycket längre tid tycker jag, i våra generationer
ja.
Att ta sig till att så där, ställa sig i att förstå bara att det var flickan som sökte kärlek och uppmärksamhet och bli sedd och bli hörd och att kunna älska henne. Det tog lång tid tycker jag innan man kunde se alla sambanden, även om man hade läst mycket och sökt mycket. Och det kan jag se också så där, om vi hoppar liksom en generation till, som min äldsta dotters generation som är runt 24-25. Det är också, de är så medvetna och de kommer på sina beteenden så tidigt. Då. Jag tycker att det är väldigt vackert.
Sen finns det ju någonting fantastiskt också i att det gick så, att det blev lite extremt för dig. Jag har en klok vän som sa någon gång att det sämsta som kan hända, till exempel i missbruk eller när man gör någonting sådär som inte är speciellt bra för en, det är att det är hållbart väldigt länge. Mm. För då kan du hålla på i liksom 40-50 år.
Mm.
Och sen har det gått så långt så att det finns liksom ingen återvändo på det, och du har inte gjort det mesta av ditt liv, du har inte lärt känna dig själv, du har missat liksom många chanser på något sätt, för att du har kunnat göra det. Du har kunnat missbruka hållbart.
Mm.
Så ohållbart missbruk kan på ett sätt, tror jag, vara också en välsignelse.
Mm.
Så.
Verkligen. För så var det ju. Min pappa blev ju liksom aldrig nykter. Eller gjorde den inre resan. Och jag trodde att så här, jag hade varit nykter i 2-3 år när han dog. Och jag hade alltid det som ett så här, men när han dör, för jag visste det, för han var döende i många år. Men när han dör, då kan jag få kröka. Alltså vadå, ingen kommer kunna säga till mig att jag inte får kröka när min farsa dör. Alltså det är en legitim anledning att få supa liksom. Men när han dog så var det absolut, absolut sista jag ville göra. För att jag kände att så här, wow, jag har fått en chans till att bygga upp ett liv där jag faktiskt mår bra, lär känna mig själv, ta ansvar, skapa ett liv som jag mår bra av att leva. Till skillnad från min pappa som hela tiden flydde och aldrig kunde, alltså han bodde inte på ett ställe mer än ett halvår. Jag tror vi bodde i en stuga i typ ett år. Han fick ju inte äga någonting, allt gick till kronofogden. Han var liksom helt utanför samhället på det sättet. Och det var ett väldigt starkt ögonblick för mig när han dog, att jag var så här, men nu har jag liksom tagit mig hit, jag är nykter, nu kan jag välja vad jag vill skapa för liv. Så det blev väldigt starkt uppvaknande för mig. Och verkligen att jag märkte då att så här, jag håller mig inte nykter längre, utan jag vill verkligen vara nykter, för att jag vet att det är det rätta sättet för mig att leva, för att jag ska kunna vara i någon form av kontakt med mig själv och skapa ett liv där jag mår bra. Så för mig idag är det så himla självklart liksom, för att jag har varit nykter så himla länge. Sen finns det ju massa andra utmaningar såklart, och framförallt det här med att gå från att hela tiden bedöva till att börja känna. Så det var ju liksom outhärdligt. Det var ju vidrigt.
Så svårt.
Och jag hade liksom en mentor. Hon var så här, jag var 20 plus och jag skulle börja lyssna på Eckhart Tolle och meditera, och jag fattade ingenting liksom. Och han var bara så här, go out and look at the flowers and don't pick the flowers, just look at them. Och jag stod där och bara,
och han pratade så roligt också. Alltså, jag älskar Eckhart Tolle, men det, jag förstår precis vad du menar.
Så att jag var liksom såhär, vad fan är det här? Och bara, jag kan inte sitta still. Och så fick jag någon sån här bodyscan på så här SoundCloud-länk. Det här var då 14 år sedan som sagt. Som jag gjorde, jag somnade hela tiden. För jag hade så svårt att vara i ett lugnt tillstånd. Alltså antingen var jag på eller av. Och när jag var på, då var jag såhär, jag var uppvuxen med liksom Dampjossan som nickname. För att jag liksom har väl någon form av det där. Och bara kör tills att jag bara däckar. Så att jag hade jättesvårt att hålla mig lugn. Så att det tog flera år för mig att balansera nervsystemet på något sätt. Jag håller fortfarande på med det liksom. Men till att faktiskt bara kunna sitta och vara lugn. Det var så otroligt svårt för mig. Och det är någonting som jättemånga skriver till mig om, att säga, men gud, meditera, det är så svårt, det kommer så mycket tankar. Och hur ska vi göra? Och det är liksom något sätt kvitto på hur ovana vi är att vara med oss själva. Och det är liksom lite märkligt att det är så mycket lättare för oss att hela tiden hålla oss sysselsatta, om det så är att titta på telefonen, tvn, prata i telefon, göra någonting, börja städa. Att bara sitta, det är som, men jag är för rastlös för det. Och det ska nästan vara lite så här coolt att så här, nej men gud,
att göra
och nej men gud, det där är för, jag är för rastlös för det, jag kan inte. Och det är bara ett kvitto på hur liksom disconnectade vi är. Och för mig, när det kom upp för mig att säga, gud, jag kan inte ens sitta med mig själv. Gud, det här måste jag jobba på, liksom, den här relationen.
För att du ville liksom hela tiden springa snabbare, håll tempot liksom.
Och jag är fortfarande det draget. Alltså det är ju någonting som jag fortfarande behöver. Det är därför jag nu verkligen mediterar varje dag. För då märker jag ju hur jag ska komma tillbaka till mig själv, skaffa en liksom mer inre grund och connection och sådär. Sen springer jag iväg 100%.
Det känns ändå som att du har lyckats kanalisera den här ådran. För så brukar jag alltid tänka så här, vi alla har ju våra liksom olika sidor. Vissa sidor kanske inte har gynnat oss i vissa perioder, men vi kan också ta samma egenskap och verkligen så här kanalisera in den i något område, och då blir den någonting bra. Och du har ju gjort det i din business till exempel. Sen är ju allting en balans, men jag menar, där har ju du haft ett extremt driv när man har tittat på oss över sidan. Jag menar, vi dödliga har ju suttit och såhär, herregud, klockan är 8, har hon redan hunnit lägga upp 3 stories och 4
inlägg? Jag sitter och såhär, alltså kolla nu vad Jossan har gjort, kolla vad fint det här blev. Och sen har du det här och det här och det här. Jag bara, va?
Jag bara, hur har hon hunnit göra allt det här? Jag är bara vaknat. Det är så helt oproduktiv.
Så vi ser det positiva i den sidan.
Du just är nu måste vi bli lite mer som Jossan. Vi måste skärpa oss.
Nu sätter vi fart.
Och det där är ju någonting jag får så mycket frågor om. Hur får du allting gjort? Och liksom, för mig är det ju inte en ansträngning. Och det är faktiskt, jag har börjat läsa ganska mycket om human design nu, som jag tycker är så kul. Har ni pratat om det på den?
Nej, det har vi inte.
Nej, får göra. Det är ju så spännande. Och då har jag kollat lite på mina gifts då. Human design kortdraget är ju liksom en, vad ska man säga, blandning av astrologi och science och lite, ja men på ett sätt man får en utifrån din födelsedag, och på samma sätt som du räknar ut din astrochart så får du en kartläggning. Och om man tittar på mina gifts, då är det mycket såna här saker som för andra känns som ganska mycket effort, är för mig ganska effortless. Alltså när jag bara är i det och gör, det är ingen ansträngning för mig att lägga upp de där storiesna eller det. Och det är ju det som också har gjort att för mig är det så mycket lättare att alltid göra än att inte göra. Men som vi pratade om när vi checkade lunch nu innan, att så här, ja men du sa någonting att det känns som att jag har en bättre work-life balance nu. Och jag känner verkligen det och är så här stolt över mig själv för det. För det är någonting som jag har strugglat med så många år, att jag hittat en mycket bättre balans och också känner att jag inte behöver liksom hela tiden springa på nya bollar på samma sätt. Och jag har 2 små barn hemma, det blir en helt annan balans såklart. Men det har ju tagit ett tag att hitta dit, men att ha det här drivet, det är liksom inga problem för mig. Alltså jag älskar det jag gör. Jag har aldrig liksom, ja men det att jag känner mig så, jag är helt omotiverad. Utan jag tycker att det är så jävla kul. Och där tror jag också, dels är det för att jag gör det jag älskar. Jag är aligned med det jag ska göra. Men också är det att vi är ju så olika. Alltså jag är född med 3 eldtecken. Och liksom fullt ös. Om man tittar på min human design så är jag så här manifesting generator som älskar att göra många olika projekt. Jag mår liksom bra av att ha flera bollar i luften. Jag skulle inte må bra av att ha en anställning på ett, nu finns det säkert manifesting generator som kan ha det också. Men för min del liksom. Så det handlar ju så himla mycket om att utgå från sig själv än att jämföra sig med andra och säga, okej, men vad har jag för drag, vad har jag för liksom tecken, och hur kan jag göra det bästa utav dem?
Ja. Och sen balansera det här göra med vara. Alltså det är ju alltid, utifrån ens unika situation, så blir det ju alltid lite annorlunda för alla. Och Jag tycker att det är härligt att du liksom verkligen ser det positiva i att du, okej, du säger att du jobbar med att verkligen balansera det här varandet och meditation och sådana saker. Det låter ju ändå som att du kan få lite bästa av båda. Det är det man vill ha liksom.
Ja. Mm. Men också som du säger, förutsättningarna. För mig tog det jättelång tid. Just det här, jag har också ändå, den ådran kan jag känna igen, även om jag har ganska lätt till att vara ett lugn också. Jag har liksom båda sidorna. Jag kan vara väldigt lugn, väldigt mycket med mig själv, vilket egentligen kom som en gåva för att jag blev mamma när jag var 20.
Mm.
Så jag var såhär, men nu måste jag sitta här och amma. Nu är jag här själv med dem liksom.
Mm.
Så att jag var tvungen att lära mig det ganska tidigt. Samtidigt så har jag haft den här drivna ådran. Men någonting i mitt liv som jag konstant har fått påminna mig själv om. Vilket jag också såg så här, ja men nu har ju du fött två barn. Det är så att jag glömmer bort att jag har fyra barn. Nej men på riktigt, jag glömmer det hela tiden.
Gör du?
Ja men det är som så här, men gud nu måste jag göra det här och jag måste göra det och det och det och det. Så bara, men typ varför är jag inte lika snabb, varför är jag inte lika mycket? Så bara, men Annika, du har fyra barn.
Ja. Exakt.
Nej men det är sant, jag glömmer liksom den biten och den
har
ju tagit
livet,
sitt
liksom.
Liksom i alla faser och allt det man har varit med om och, men det är en sån här bra påminnelse också ibland, så där, den här mänskliga biten liksom, så här,
gud,
vi kan inte hela
verkligen
tiden vara i det här som sagt presterandet och, vilket blir mindre och mindre intressant i vart fall för min del och mer sådär, vad är livskvalitet? Vad är njutning? Om jag har den här tiden kvar här på jorden, vad vill jag göra av den tiden? Och vad är egentligen viktigt med nära och kära? Och hur får allt det plats tillsammans med kreativitet och driv? Och såklart, man vill göra saker och så. Men det är på ett annat sätt tycker jag än kanske för 10 år sedan bara för mig.
Gud ja. Absolut. Jag intervjuade en tjej häromdagen om manifestation. Hon är en brittisk tjej som har skrivit böcker om det. Superinspirerande. Och hon sa någonting med så här: it's no point of having success if you haven't healed, because then you will not enjoy it.
Mm.
Och jag bara såhär, ja. Så för jag
sant.
Vet ju liksom att så här, under min, jag fick mitt drömjobb när jag var 25. Jag kände mig jättebra i resten av världen runt. Jag var på New York Fashion Week, Paris Fashion Week. Och liksom levde loppan. Första gången tyckte jag var jättekul. Andra gången såhär, tredje gången bara, jag vill inte lämna mitt hotellrum. Jag vill ligga här och äta godis. Jag orkade gå på en jävla modevisning liksom. Och kunde inte alls njuta liksom av hela den här grejen. Utan bara såhär, mådde dåligt. Strävade hela tiden efter nästa grejer, när jag checkade av en sak, ett drömprojekt, så bara, okej, vad ska jag göra nästa gång?
Tempo,
för att jag
var tempo,
för att jag inte vågade och inte hade läkt liksom. Och nu när jag gjort så otroligt mycket mer inre jobb de här åren, så känner jag verkligen också vad det skiftar det här. Och också det här att inte bara jaga de här snabba liksom topparna, utan bygga dem mer långsiktigt, tycker jag är så viktigt. Och också det här, men vad är det som är viktigt varje dag? Jag vill ha tid att gå och hämta mina barn. Jag vill vara med dem. Att liksom spendera dagarna med dem. Och det blir liksom... Och men som igår så satt jag och skrev liksom i min soul planner på kvällen. Bara vad jag är tacksam över. Och det första som var så här, när jag skulle lägga min äldsta dotter. Och vi sitter, hon är 3 nu. Så då sitter vi liksom och pratar lite, bara hon och jag. För att de sover i olika rum, barnen. Och hon kunde berätta saker. Jag bara kände sån tacksamhet över att så här, en sån liten enkel grej som man lätt bara tar för givet. Att så här, men det är ju det som också är livet. Att de här små, små stunderna. Och nu när barnen börjar bli lite äldre. När det inte bara är skrik och sådana grejer. Så märker jag också så här, shit, jag vill verkligen vara med dem. Och ha tid för det. Det är så jäkla viktigt.
Alltså,
det är det.
Bra att du tar upp dina barn nu. För jag tänkte fråga dig lite också om att bli mamma. Jag tänker, med tanke på din uppväxt också som du har berättat om nu. Hur kände du liksom när du skulle bli mamma och du skulle få byta roll eller få en ny roll?
Ja, men jag var taggad på att bli mamma. Det var ingenting jag hade gått runt och längtat efter flera år liksom. Och jag och min kille fick barn väldigt fort. Så det blev lite så där liksom, nu kör vi bara. Och sen blev jag gravid direkt. Vi gjorde en liten ritual på nyår på Bali. 2 veckor senare var man på smällen. Så att det var liksom, gick väldigt väldigt fort. Och ja, men jag kände hela tiden att jag kände väldigt naturlig att gå in i den rollen. Och för jag har inte varit jättebarnkär. Det har mer varit att någon kommer visa upp sin unge på jobbet. Man bara, nu har jag sett den. Hej då, typ petat lite på den. Ja, 100% den. Alltså inte den här känslan. Och även liksom när mina kompisar började få lite barnkär, då kände man ju lite mer om det var någon man verkligen kände, någon nära vän. Men inte liksom att jag har varit superbarnkär. Men jag kände mig ändå väldigt så här redo att gå in i den rollen. Och kände mig väldigt trygg i att gå in i den rollen. Och även när Mio kom, min äldsta dotter. Att
hur gammal hon?
Hon är 3 nu. 3 och några månader. Men det kändes naturligt. Och jag kände liksom att jag kom in i en annan del av mig själv. Jag tror också att man lättnad lite att så här släppa lite av det här gamla. Och, men jag hade en längtan att gå in i nästa kapitel i livet på något sätt. Och jag tror att liksom, många är ju så här, men du kan fortfarande leva ditt liv när du har barn. Och för mig blev det liksom så här, nej vadå? Mitt liv förändras nu, såklart. Det är klart jag kan göra gamla grejer, men nu har jag ett annat fokus. Jag vill ju också att mitt barn ska få det fokuset. Och där var det ju såklart en balans att gå från att vara så här, startat upp Ulla Mund som vi nämnde, som blommade ut mycket snabbare än vad jag någonsin hade kunnat tro. Och liksom ha det tillsammans med att ha bebis och vara egenföretagare generellt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Då har man sig personalansvar och allt vad det innebär och försöka liksom lösa det på bästa sätt samtidigt som man har en baby som också inte heller sover överhuvudtaget. Liksom. Det var ju väldigt utmanande år. Och sen så blev jag ju gravid igen när min dotter var 9 månader. Och då går igenom en till graviditet. Och
då hade vi ett företag ihop.
Ja, det hade vi. Och det företaget var ju påtänkt innan mitt första barn. Så det var en lång startsträcka.
Herregud. Så det man inser så här, allt går inte alltid ihop.
Nej, så är det ju verkligen.
Och det tycker jag du är väldigt modig och inspirerande till. Att du är bra på att ta de där besluten. När det är så här, nej men det här kommer inte funka.
Men till slut, jag vill säga att typ som i det fallet, alltså där är det till slut. För jag kan liksom, även om jag ibland vet att det här kommer inte funka. Så idag känner jag mig mycket mer trygg i mig själv till att faktiskt kunna säga det. Men då bara för typ 2-3 år sedan så var det väldigt mycket jobbigare. Alltså så här, ångest inför det, känna sig dålig, sviker jag någon? Har jag liksom, nu har jag sagt att jag ska ta på mig det här, nu får jag stå mitt kast. Men livet förändras, mina förutsättningar förändras och jag måste hela tiden utgå ifrån hur ser mitt liv ut idag? Inte när jag tog ett beslut för 4 år sedan. Och det tycker jag är någonting man kan ha med sig liksom i alla delar av livet. Det är så lätt att vi ibland säger, nej men nu har jag gett mig in på det här, nu får jag liksom köra det här, jag får bita ihop. Men det är ju verkligen inte det livet ska gå ut på och det blir inte bra för någon.
Nej.
För ibland tror man att så här, men jag biter ihop för att göra det för den andra personen. Men om vi inte är i det med ärlighet och kärlek så kommer det ändå inte bli bra för dem runt omkring oss. Så det är ju det bästa för alla.
Det har varit min största utmaning i livet kan jag säga. Jag har dragit mina relationer år för länge. Jag i samarbeten, jag har så svårt att just den här, för det är någonting med en sån här plikttrogenhet där jag går över mina egna gränser, det jag vill så gärna. Bara för att liksom på något sätt inte såra och inte. Så det har varit någonting jag verkligen fått jobba med. Men alltså också sådär idag. För mig så tror jag när jag tittar på min inre resa så har det nog i mitt fall rört sig om mitt egna värde.
Absolut.
Att när jag har tagit mig till en annan plats i det värdet så är jag också sådär. Men det är klart att jag är ju också värd att må bra. Varför sätter jag alltid alla andra före mitt egna välmående? Eller hur någon ska reagera eller må eller bli sårad. Och det har skiftat jättemycket för mig, men det har verkligen varit den mest utmanande delen.
Ja, nästan, men tror inte också, jag tycker att när jag växte upp så var det mycket att har man valt en sak, de har liksom valt det. Och sen så upptäckte jag helt plötsligt att man kan välja varje dag, man kan välja och man kan välja om. Och det måste man få göra, för saker ändras hela tiden och det finns alltid nya möjligheter. Och om vi bara har liksom valt någon gång då kan vi inte bara sitta i det liksom. Men det, ibland så är det så svårt att förstå, eller att verkligen förstå med hjärtat, det tycker jag, att man kan välja om.
Ja, men jag tror det är viktigt, som du också sa, Annika, alltså, jag tror att förstå vad är det som gör att jag inte vågar uttrycka mina behov, vågar sätta gränser, vågar liksom ändra planen. Antingen då självvärdet, vilket jag känner igen mig, men jag känner också att en stor del var att så här, jag var rädd vad andra skulle tycka om mig, vilket är såklart en spegling av att jag inte känner mig totalt liksom helt värdefull i mig själv, men det är också ganska mycket ego att säga, nej men gud, tänk om den tycker så och kommer prata med den och de känner varandra. Och då till slut när jag kunde se att det var det, då var jag liksom så här, nej men vänta, det där ska inte få styra mitt liv. Alltså det där är inte värt det, utan här kan jag gå in och göra lite programmeringar. Och idag känner jag så här, det som jag vill manifestera, som jag känner att jag blir mycket bättre på, som jag tycker är jävligt coolt, det är liksom personer som bara är så tydliga. Så här, ah, tack, men vet du vad, det funkar inte. Du vet, inte lindar in. Så skönt, så befriande, och som bara är så i sitt värde. Så det är det jag liksom aimar efter nu, att, och inte så här, men bara vara extremt tydlig. Och det tycker jag också är en grej kring så här, att vara kvinna och vara uppvuxen som tjej, att vi ska vara artiga och duktiga och så här. Vi har inte blivit lärda att vara tydliga med vad vi vill, utan vi ska då vara artiga, blivit liksom så här, nej men gör det här,
smila och bara se ut som att det är bra,
och bara så här typ löst det, och sen så ja precis, bara se glad ut fast man håller typ på att gå sönder, för man har sagt ja till alldeles för många saker.
Ja, det där är så viktigt, för att jag satt i helgen, så satt jag och pratade med en man där vi pratade precis om det här, om tydlighet och hur det är egentligen grunden i allting. Så både i, för att vi båda är företagare liksom, både i hur vi jobbar, vänskaper, men framförallt i relationer. Så här, tydligheten i vad vill jag egentligen, hur känner jag egentligen, hur mår jag egentligen, och inte sopa de här små sakerna under mattan som man så lätt gör, och speciellt liksom i början av relationer där man säger det var inget, eller jag kliver över den här gränsen för att det är ingen fara, man vill inte vara till besvär eller hålla på och starta några konflikter eller grejer. Men samtidigt att våga hela tiden vara i den där. För mig blir det både autentiskt och sårbart. Och just det som att tydligheten, det går ihop med de två energierna. Där sådär, att få dem i en linje och verkligen så här, nu är jag supertydlig och sann med allt som sker inom mig. Då kan det inte bli så mycket, alltså de här, oftast när vi har tagit de här omvägarna är det ju för att vi inte har varit helt sanna.
Ja.
Och så kommer det ändå förr eller senare.
Ja, eller hur? Absolut. Och det är också en sån viktig del, vi var inne på lite tidigare, jag vet att vi ska prata lite mer om det, med manifestation. Att jag tycker att många kan ha en generell bild av att så här, för att manifestera ska vi hela tiden vara öppna för allt och vi ska säga ja. Men alltså att våga säga nej är så kraftfullt i manifestation. Och ju tydligare vi är, desto lättare blir det för universum att guida oss i rätt riktning och skicka oss det som liksom vi ska ha. För om vi hela tiden är liksom öppna till allt och ja, men lite här och lite där, då har vi ingen tydlighet, vi riktar inte vår energi i rätt riktning. Universum vet inte hur den ska hjälpa oss, det blir liksom en mess. Så för mig när jag började då våga så här, avsluta samarbeten, sätta gränser, vilket jag tyckte var skitjobbigt, kände mig asdålig liksom, men vågade till slut bara såhär okej, jag skickar det här mejlet och typ blundar när jag trycker på sänd liksom, eller jag bara säger det nu och så är det liksom, då började jag märka grejer att så här, när jag säger nej till något, säger jag ja till något som är mer alignment med mig, för att annars så kommer jag hålla mig själv blockerad. Och det tycker jag är en bra grej att komma ihåg för alla som känner att man kanske har svårt att sätta gränser, tycker att det är läskigt. Kom ihåg att det öppnar upp så mycket nya möjligheter. Och om vi är kvar i någonting som inte känns sant, då är vi ju osanna mot oss själva. Vi är inte i kontakt, vi är inte i alignment. Och då kommer vi inte kunna attrahera in alla de där sakerna. För då hela tiden fortsätter vi blockera oss själva. Och det är en så stor del av det inre jobbet till att öppna upp för att manifestera. Att bli liksom get, liksom, vad säger man? Ja, men bli, få klart för dig vad du vill och göra tydliga actions utifrån det för att visa dig själv, universum, i vilket håll du vill liksom. Så att tycker man att det är läskigt, börja med så små grejer och fortsätt från det. Och så tror jag också man kommer börja se att det händer grejer. För att annars kommer vi inte få in något nytt om vi hela tiden står och stampar på fem olika ställen där det inte känns bra liksom.
Mm. Skulle du säga att det är din, när du tittar tillbaka på, för du har ändå manifesterat många av dina drömmar, det vet jag liksom. När vi har pratat och sen så ser man sådär, wow, nu händer ju det. Vad roligt att det hela tiden på något sätt går i den linjen ändå. Sen så tror jag att mycket av det vi tror, det kan ju komma i andra former och det kanske är det vi har önskat oss, men det kommer på ett annat sätt.
Så det är inte exakt men, som vi trodde bara.
Men vad skulle du säga är sådär, när du tittar tillbaka, vad är liksom den största aha-upplevelsen för dig själv? Så, aha, är det så det funkar? Är det här med tydligheten eller är det någonting annat du känner?
Ja, nej men absolut. Att så här, när jag vågar välja det som är rätt för mig så löser det sig alltid. Jag minns bara när jag hade då det här första modejobbet och jag liksom tjänade jättebra. Och min mamma som då, som sagt, hade varit ensamstående med tre barn, dubbla jobb. Jag tjänade liksom mer än vad hon någonsin hade tjänat. Och hon var bara så här, du kan liksom inte säga upp dig. För henne var ju såklart ekonomi nummer ett. För det var det hon var liksom i lack av. För det var det hon strugglade med som bara den. Och jag kände att jag mår inte bra här. Jag måste lyssna på min inre röst och säga upp mig. Och då hade jag liksom inte då varit så ordentlig, skaffat ett sparkonto och sådär. Utan jag bara liksom, mamma, jag har en inre röst som säger åt mig att säga upp mig. Och typ blogga. Och hon bara, vad är en blogg? Men då hade jag ju faktiskt då drivit min blogg på sidan av mitt jobb och tjänade redan pengar på den och visste att så här, nej men jag kommer klara det här. Och när jag tog det beslutet att våga sig upp mig från det här jobbet och satsa på mitt egna och det bara löste sig hur bra som helst, då kände jag så här, wow, okej, även om det är skitläskigt, även om det känns obekvämt på liksom för egot och liksom gå utanför sin comfort zone och allting, men när det känns bra i hjärtat så guider oss i rätt riktning. Och sen har jag liksom tagit många beslut på samma sätt efter, men också många gånger låtit ego ta över, att så här, nej men det kommer nog bli bra ändå, och tänk om, jo men det kan vara en bra möjlighet, och så här, prata in mig på ett spår, men då har jag ju vetat liksom att det här kommer inte bli bra. Och då har det blivit bevisat för mig sen också att så här, nej men det här var inte rätt väg. Så att ja, använda min inre guide, mitt hjärta som kompass är liksom, det är guiden, eller grunden till att manifestera. Och sen också våga se sig själv, tror att det man vill ha är möjligt för sig. Det var som när jag då sa upp mig från modejobbet och sa till min kompis att så här, ah, men jag har bestämt mig, jag ska fakturera 100 000 i månaden. Och det här är kanske så här 7 år sedan. Hon bara, va? Hon bara, vadå, skämtar du? Jag bara, nej men vadå? Hon bara, när ska du ha det som mål? Jag bara, nej men typ nu. Och jag var så säker på att så här, men det är väl inga problem. Och det var inga problem. Och sen blev det 200 och sen vissa månader var det 300. Och sen jag var inne i ett sånt flow, för jag hade sån otrolig tro på mig själv. Jag var ju som min kreativitet. Jag hade så kul med det jag gjorde. Jag bara såg att det fanns massa möjligheter. Jag var mer såhär, nej men gud, vad ska jag välja av allt det här? Och var i sånt flow. Och då blev det också så tydligt för mig att såhär, ja, när jag vågar lita på det som mitt hjärta säger och följa det och vara i mitt flow, tro på mig själv, då kommer det liksom att löna sig på många sätt. Men sen blev det då för mycket och jag fick verkligen en läxa av att lära mig balansen i det här som vi var inne på lite tidigare. Men det är ju liksom, ja, våga följa hjärtat, tro att det är möjligt. Och det är ju väldigt rätt koppling till vad vi känner att vi är värda. Om vi är värda att liksom må bra och leva ett liv som känns bra. Och där behöver vi alla göra olika inre omprogrammeringar utifrån vad vi är uppvuxna med. Jag var uppvuxen med en mamma som hade dubbla jobb. Jag såg henne aldrig ta hand om sig själv. Jag såg henne aldrig vila. Jag såg henne ta 2 Alvedon och jobba ändå. Och var liksom uppvuxen med den mentaliteten att så här, kavla upp. Det är segt, det är jobbigt, men du gör det bara. Jag var liksom aldrig sjuk för mina jobb. Jag bara köttade på. Men sen så också, det var något som kom väldigt starkt till mig när jag just blev gravid och blev mamma, att så här, jag köper liksom inte att det måste vara så här. Alltså det måste finnas ett annat sätt. Det kan inte vara att det är meningen att när vi blir föräldrar så ska vi
slit,
ja, så är det liksom. Slit och vi ska skita i oss själva sen, nej, men vänta, det är ju nu jag behöver ta hand om mig själv som mest, när jag inte sover, när jag inte får tid för mig själv, då måste jag ju liksom hitta de där små luckorna till att ladda på mig själv inifrån och ut. Och det blev jättetydligt för mig, och det är faktiskt sen dess, många säger att man tappar sina rutiner som man får barn, det är sen jag fick barn som jag har haft min absolut bästa rutin, alltså min vardagliga rutin som jag kommer tillbaka till hela tiden, för att jag också gjorde den så mycket mer skalbar. Förut så trodde jag att jag behövde gå till gymmet en timme och bli så här lila i ansiktet. Sen upptäckte jag yogan. Jag var ju då, den biten skippade vi när vi körde min life story. Men jag hade ju några år där.
Du kan gå tillbaka.
När jag åkte på många retreats runt om i världen. För att jag fick en dragning till det. Och många av mina kompisar var så här: men gud, Jossan, ska du inte bara åka på en solsemester typ? Och jag bara, jag ska till Indien, bli yogalärare. Och jag åkte liksom runt på massa olika retreats. Och hade liksom en sån längtan. Och visste att det finns andra sätt att leva på. Det finns verktyg liksom för att kunna göra den här inre resan. Jag vill inte leva liksom avstängd då. Sådär, utan jag ville verkligen öppna upp för att våga känna. Och då så när jag blev yogalärare och började yoga, och sen så under då när jag blev mamma av pandemin, så insåg jag att såhär, nej, men jag måste inte ta mig till gymmet, utan jag kan köra någonting hemma och det kan vara 20 minuter och det är fine. Och då har jag liksom nu de här 3 åren, jag har ändå fått 2 barn liksom, den här åren, ändå hållit liksom bättre rutin än vad jag någonsin har gjort.
Vad roligt, jag kör också 20 minuter om dagen. Väldigt viktigt.
Nej, men alltså det är life changing. Det ger liksom superbra effekt, jag känner det i kroppen, jag liksom, absolut inte att jag märkte större skillnad, varken liksom kroppsligt eller känslomässigt när jag var på gymmet, så jag slut på mig själv, tvärtom. Då gick jag också bara såhär råstressade mitt system. Jag mår ju så mycket bättre av att göra det hemma i min takt, vissa dagar kör lite hårdare, vissa dagar mjukare liksom.
Och jag måste köra lite styrketräning, men det funkar ju också hemma. Gud, alltså man kan göra så mycket hemma.
Verkligen. Men där älskar jag din nya app.
Ja.
Alltså den är ju fantastisk. Och jag är sådär, det är som mitt mål här för 2024 att använda den ännu mer. Men jag sa till dig att jag och Deva har, vi gjorde ju pass tillsammans med core-passet. Och jag kan säga att hon klarade det där bra mycket bättre än vad jag gjorde.
Det måste jag prova.
Men jag gjorde det. Jag så mycket inspirerande recept och jag brukar titta sen när jag har idétorka, så börjar jag gå in här och kika på vad man kan inspireras av. Och ja, men den är så fin verkligen.
Vad heter den? Den heter Body and Soul Care, och det är ju då en mix av hemmaträning, mindfulness och recept. För att för mig är det så viktigt liksom alla delarna. Och också just det här att ibland träna lite liksom, ta i, och sen lite mjukare träning, meditation som vi var inne på. Och sen kosten för mig har ju varit en alltså jätteviktig grej. Jag, som jag sa, levde inte så hälsosamt. Godis till middag, ciggen på balkongen. Och till slut fick jag ju så ont i magen att jag inte ens kunde gå. Alltså jag skulle gå ut med min hund på kvällarna, så fick jag stötta mig fram på min kille eller mitt ex. För jag hade sån magknip. Så att min mage ballade ut totalt efter år av att liksom inte tagit hand om mig själv. Och det var då jag fick börja lägga om min kost och började förstå vad min mage mår bra av och inte. Och det är något jag fortfarande utforskar, men liksom det har blivit något enormt skillnad. Och det var också det varför jag kände en sån himla kall inte att dela liksom kost och recept och sånt. För att jag visste liksom inte att man kunde må så här bra. Jag visste verkligen inte det. Och så bara den grejen med magen. Jag tänkte så här, men alla får väl ont i magen av att äta. Alltså det är som att jag alltid haft det hela mitt liv, så trodde jag liksom. Och sen när man blir äldre och ändå börjar prata om såna här grejer. För jag har ändå haft magsmärta, jag har varit inne och ut på sjukhus och ingen har kunnat förklara. Så jag tänkte så här, men då är det inget fel. Då är det bara att det är så här det är liksom. Och då minns jag i alla fall mitt ex, han var så här, men så du måste kolla upp det här. Det här liksom går ju inte. För när det successivt kommer, då är det så här, man vänjer sig så mycket. Nej, men jag vänjer mig vid att, vet du vad? Den här kvällen, jag kan inte följa med ut för att jag har sån magknip så jag måste ligga på soffan liksom.
Ja, och sen är vi ju ofta inte så kopplade. Vi är inte så inkännande. Vi förstår inte att det här är kroppen som säger att nu räcker det. Inget mer av det där. Du behöver göra någonting annorlunda. Men istället om man går till en läkare, säger sig, antingen så kan man ju få höra att det är ingenting, eller att du kanske får någon tablett eller någonting, men det är egentligen inte, det är inte det kroppen säger.
Exakt.
Men ja, vad bra att du förstod att det var något annat, och att det blev så här bra grejer.
Ja, men exakt, och började lägga om det, så det tycker jag är så kul.
Och det är också den här, precis som du säger, för så var det för mig i begynnelsen verkligen med kosten. Att när jag gjorde, jag kommer ihåg, jag gjorde min första detox, och det här kanske är 20 år sedan. där jag, det var som en chock, för jag har också gått med magsmärtor hela min egentligen uppväxt.
Mm.
Jag har haft ont i magen, åkt in och ut sjukhus, sjuksystrar, ingen kan förklara. Och så gjorde jag den här detoxen, jag tog bort vissa saker men la till jättemycket bra saker. Och jag kommer ihåg så här, hur bra jag mådde. Och bara den här oändliga energin. Jag hade aldrig fått pröva mig själv i det. Och det blir som att du sätter en ny template.
Mm.
Helt plötsligt så förstår du vad du kan sträva emot. Ja. För att om du aldrig har mått så bra. Och det här är med sitt inre. Det är ju samma sak egentligen. Gud, ja. När man jobbar med sitt inre. Så förstår du hur bra du kan må. Då är du dit du vill gå. Om du aldrig har varit där. Så är det klart att du aldrig strävat dit.
Mm. Exakt. Och det är det som många frågar mig. Så här, men gud, hur orkar du liksom hålla på med allt? Och är det inte jobbigt att äta så här? Liksom en, nej men alltså. Jag vill ju inte tillbaka till att må skit. Alltså nej. Varför skulle jag vilja göra det? Ja,
men det blir det automatiskt att man liksom. Vill ju må bra.
Jo, man vill må bra. Och kroppen för vill. Mig har det också varit så mycket så här, jag är så många år kämpade med att här, sluta röka, sluta äta god. Jag var så himla mycket fokuserad på att jag skulle sluta med, att jag gjorde fel. Och det, när jag började göra liksom mitt inner soul work på, liksom på riktigt, då var det som att något så här, två pusselbitar klickade. Så att jag hittade tillbaka liksom till att så här, känna kärlek till mig själv, som vi pratade om, den här medkänsla för mig själv, istället för att liksom ha skämts och dömt mig själv, så bara, nej men gud, nu kan jag hålla mig själv på ett annat sätt. Och då började jag också känna såhär, nej men vänta, jag vill ta hand om mig själv.
Mm. Det är det som kommer.
Det är det, ja, som är värdet.
Och det är då, så att nu är det såhär, det är inte så att jag går upp och bara, nej men nu måste jag göra det här, utan jag vill
ju ta hand om mig själv.
Nej, det handlar inte om att vara duktig, det handlar inte om att vara nyttig, det handlar inte om att se bra ut för någon annan, det handlar om att jag vill ta hand om mig själv. Jag förtjänar att liksom visa min kropp och min själ kärlek och respekt, och jag vill ta hand om mig själv på bästa sätt. Så att
Det är som är stora skillnader. Det är lika vanligt som någonting annat. Mm. Alltså det är det jag också känner sådär. Jag har aldrig tyckt att det är något jobbigt. Eller att ha de här sakerna hemma. Eller det blir bara en del av ens vardag. Det blir på ett nytt sätt.
Exakt.
För du har vant om dig. Så det är inte mer jobbigt än ha gjort det på det andra sättet. Mm. Det är precis samma sak. Det är bara på ett nytt sätt.
På ett nytt sätt, ja. Verkligen.
Och sen också när man hittar till exempel den träningen som man tycker är rolig, då längtar man ju efter det på ett annat sätt och kan tycka att det är både helt naturligt, skönt, alltså bara att få börja på morgonen och börja med en stretch och bara så här, åh gud vad härligt, nu ska jag göra det här en stund, jag behöver inte vara någon annanstans. Yeah. Det är ju underbart, men jätteofta säger folk till mig lite samma sak, så här, bara, ah men hur orkar du, ah nej jag har verkligen inte tid och det låter jättejobbigt, så bara,
nej.
Gör det verkligen det? Det är hur härligt som helst.
Exakt.
Så det är ju, det är ju ett skifte. Men det kan ju ta tid att liksom hitta det som funkar för en själv. Som man verkligen tycker är så härligt och så kul. Eller,
precis. Och våga testa runt. Ja. Alltså så har jag gjort. Liksom, jag testar fortfarande nya grejer för att jag hela tiden också vill utvecklas och hitta nya sätt. Och jag tycker det är ju liksom så roligt, tycker jag. Men så för många som kanske känner att man inte är där, då är det ju egentligen att så här, börja med att göra inner soul work. Alltså börja med att jobba med ditt inre och omprogrammera de här blockeringarna som sitter där. Och
det går ju hand i hand.
Ja, verkligen. För att så här, vi kan ju få in hur mycket hälsosamma vanor som helst, framförallt nu när det nyligen har varit nyår. Och, men liksom, gör vi ingen inre förändring så kommer det tyvärr inte förmodligen att hålla. Eller påverka oss och göra oss att vi mår bättre.
Och inte sätta ribban så högt. För det är där jag tycker att det alltid fallerar. När det ska bli den här 2.0-versionen. Och det är alltid runt nyår. Man ska bli en helt ny person i allt. Så här, välj en sak. Börja där. Sen, ja, men det är bra. Så fint med de här 20 minuterna. Så här, börja med det då. En liten träning varje dag. Eller en liten meditation. Eller
precis, för att börja skapa de här. För vi gjorde ett program nu då. Så här, som är liksom ett realistiskt program. Det är så här, vissa dagar är det 30 minuter träning. Och vissa är 10. Alltså, så att du kan hitta vardagliga liksom rutiner som blir hållbara och börja känna att så här, shit, vilken skillnad det gör av att bara komma tillbaka till mattan. Du behöver liksom inte vara där en timme, men att skapa vanan av att gå dit och checka in med kroppen och själen.
Ja.
Alltså det är det som är hela grejen. Du skulle kunna göra 5 minuter varje dag och du kommer också känna skillnad. Ja.
För det är ju att skapa, först är det ju att skapa vanan och sen är det ju när man har den här vanan så börjar man bli mer och mer sugen på att göra mer och det är då det blir liksom kanske lite längre, men det är ju inte med målet att helt plötsligt ska du träna 4 timmar, för det är inte ens, det är inte ens
bra för
det behöver, exakt, nej, det behövs ju inte ens. Man behöver ju inte vara extrem för att det ska funka liksom. Jag har också en sån där att ibland, till exempel en, så jag har hållit på mycket med träning och då är det ofta att man känner, speciellt i tider som det här, att ofta så känner man sig lite förkyld eller lite sjuk. Och säger så här, ah, nu gick det inte ändå. Jag som hade mina mål om att börja med ny träning och allting. Och att det är så här, ah, men vad är möjligt då? Jag kanske bara är lite snorig, går att göra lite lugn yoga till exempel. Alltså går att hålla vanan på något sätt. För det är inte så ofta som vi har 40 graders feber. Liksom. Då kan man ju verkligen absolut inte träna. Men kan man göra någonting? Och där tror jag att man måste ändra sin inställning också till vad träning är. Måste det vara det här långa, jobbiga slitet? Eller kan det vara någonting som är rätt så härligt och enkelt?
Exakt, och ha det här skalbara liksom. Att så här, jag kan absolut fylla en timme, inga problem, jag kan fylla 40 minuter, men jag kan också fylla en kvart, och det viktiga är att jag vet att kvarten gör skillnad. För mitt gamla jag hade dömt ut den och sagt att aha, men har jag bara en kvart, då kan jag lika gärna skita i det. Idag vet jag att jag kan få träningsverk om en kvart. Alltså, jag har ett benpass som är 13 minuter, alltså varenda gång folk gör, vi får så mycket kommentarer, bara jag kan inte gå, så att jag säger bara, korta pass kan vara effektiva.
Men vad skulle du säga om vi har en sån här veckans activation till de som lyssnar? Det låter ju lite som att, är det något i manifestation eller är det de här kanske kvartarna som man ska vara där och sätta igång en energi i?
Ja, men jag tror, någonting som jag själv gjorde nu, faktiskt en liten miniritual som jag tyckte var väldigt fint just här i början av året. Det var att liksom verkligen ta en liten stund för mig själv. Grunda mig genom meditation eller andning, vad man än känner hjälper en att så här komma ner i varv, kunna landa lite mer inåt, och sen sätta mig och skapa liksom min drömdag. Hur ser liksom min drömdag ut? Hur ser morgonen ut? Hur ser liksom, vad gör jag på lunchen? Vad gör jag när jag kommer hem? Vad gör jag på kvällen? För jag vet vad jag mår bra av, men jag kan hamna i att så här, alla mina kompisar ligger och kollar på den här realityserien som jag egentligen inte tycker är så kul. Men jag gör det då, för alla gör ju det. Typ att jag kan ändå hamna i det där. För det är också ganska skönt att lägga sig och kolla på tv. Så då kan det vara såhär, men fan skitsamma, alla andra gör det också. Men jag vet att så här, det jag mår bäst av, det är så här, absolut, kanske kolla lite tv. Men sen att så här, gå in en timme tidigare i badrummet, börja varva ner, lägga mig och läsa. Och nu har jag verkligen börjat det här året med att säga, nej men jag vill att liksom, jag vill lyssna till det jag behöver för att må bra. Och inte fastna i att så här, men som många lever idag, man har telefonen konstant, man ligger och scrollar i sängen eller man fuckar upp dygnsrytmen med liksom skärmar och sånt där. Och det är klart jag gör det ibland också, men jag har märkt nu bara de här få liksom veckorna på det nya året när jag har gjort det, gett mig själv kvällsrutinen, alltså det är sån enorm skillnad på min sömn, på när jag vaknar, på min känsla i kroppen. Så att så här, ta en liten stund till att checka in med hur börjar jag min dag på bästa sätt? Vad kan jag göra under dagen? För mig är det till exempel att få små påminnelser som jag har på min mobil till att så här, checka in med mig själv så att jag inte bara kör på i 180. Och sen på kvällen att göra en kvällsrutin jag mår bra av. Och sen såklart, ibland händer det någonting annat, men alltså ändå ha en grund. Och sitta liksom och känna in vad man själv mår bra av. Och det kanske är bara att man har kommit på någon sån här liten vana. Men ge sig själv lite break till att fundera. Det är så lätt att vardagen bara rulla på. Och att vi kör på i gamla mönster. Och det kanske är mönster som inte hjälper oss att må så bra som vi kan. Så sätta sig ner och också kanske visualisera det här lite. Så här, se dig själv göra de här grejerna. Se dig själv börja morgonen med att ta tid för dig själv. Se dig själv ta tid på kvällen för att lugna kroppen. Komma ner i varv. För att också när vi börjar se oss själva kunna göra det så blir det också mycket lättare för oss att kunna få igenom det. Så att en liten sån stund skulle jag säga.
Det var bra. Jag älskar den här visualiseringen på slutet också. För det är lätt, liksom, eller lätt och lätt, men ibland får man ner någonting på papper och sen så släpper man den lite kanske för fort. Och att verkligen gå igenom det där sista steget, det tror jag är suveränt. Att visualisera sig själv göra det och verkligen kanske känna känslan av hur det perfekta, den perfekta dagen skulle vara. Alltså jag måste bara säga, Jossan, det är så himla kul att prata med dig.
Kan vi komma
jag
känner att som en så här avslutsfråga som jag är nyfiken på i vart fall. Det är lite med, så där, men där du är idag, vi pratar visualisering och manifestation. Finns det någonting som du drömmer om där du är utifrån nuet som du har börjat visualisera dig själv här framåt? som du vill dela med oss?
Jag tar upp det som jag pratade om när jag kom in här på kontoret. Ja. Och även om det kanske är längre fram. Men jag ser ju för mig själv ha ett litet hus på Ibiza. Mm. Ett litet vitt stenhus. Och odla mina grönsaker. Och hänga
och med er. Granne.
Exakt. Och liksom verkligen ha ett så här offline hem där man bara åker och är. Mm. Och det kanske inte sker nu, och jag vet inte hur det ska gå med barn och grejer, men whatever, jag vet ju bara att det kommer hända. Hur det kommer hända och när det kommer hända, det vet jag inte, men det är universums jobb. Så att jag bara vet att det kommer ske, och jag ser så mycket fram emot det. Framförallt den här snöiga dagen så längtar jag till mitt Ibiza hem.
Det var så lustigt också när du kom in och började prata om Ibiza. Jag bara, men Ibiza?
Ja, det är fantastiskt. Ja.
Och då har vi det nu här dokumenterat. Då vet vi, kan vi gå tillbaka sen och så ser du när du pratade om det där vita huset här i podden.
Ja, så härligt. Ja. Vi får spela
och
in
kan
det.
Ni som lyssnar få komma och hälsa på.
Exakt.
Vi är många som ska vara där.
Ja, men så härligt. Mm. Så att, ja, det är, även om det inte är, som sagt, det behöver verkligen inte ske nu, men det är en sån
vad himla... vet man?
Vad vet man?
Ja, men så stort tack för att du var här. Så inspirerande alltid. Och man hittar din fantastiska podd där poddar är.
Absolut. Och den heter också Body and Soul Care, och sen så på Instagram heter jag josefindahlberg.se, och där finns ju liksom länkat till allt annat.
Jag går in och tittar, för er som inte redan har gjort det, gör det. Det är så otroligt mycket inspiration där.
Tack, snälla ni.
Ja, men tack till alla er där hemma också som lyssnar. Och vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då!
Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Medicine Woman Podcast.
Vi skulle bli så glada om du vill dela podden med dina vänner och följa oss på Instagram. Kika gärna in på vår hemsida där du kan bli medlem, hitta våra egna produkter och bli en del av vårt härliga community.
Och glöm inte att du har allt du behöver inom dig.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.